Man säger sex, och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot för sporten med Jonas Enarsson.
Radiosporten med Speedway.
Speedway-stjärnan Ty Woffinden hålls nedsövd, men hans tillstånd är stabilt efter gårdagens krasch. Det meddelar hans polska klubb på sin hemsida. Det var under söndagen som 34-åringen fick föras till sjukhus med helikopter i samband med en träningsmatch i Polen. Klubben skriver att han opererades under natten och anlände till sjukhuset med flera frakturer samt en bröstskada. Woffinden har 3 VM-guld och tillhör för tillfället Västervik.
Rapporterade Gustav Bjärresten. Fotboll.
Det kom kraftfulla reaktioner under Halmstad BKs hemmapremiär igår eftersom att storsponsorn Carl Bennett valt att dra in sitt stöd med anledning av de bengalbränningar som skett på arenan. Industrimannen var själv på plats på Örjans vall igår och ger sin syn på saken.
Det är ju synd att man inte kan respektera de regler som finns. Slutar man med bengal och så stöder jag klubben.
Reporter William Valdetoft. Sportextra ikväll blir en häftig idrottsupplevelse med allsvensk fotboll, slutspelshockey och handboll. Lyssna gärna då, tycker Jonas Enarsson.
Ekot nu. I Myanmar stiger dödstalet efter jordbävningen där i fredags. Enligt landets militärjunta har drygt 2000 människor dött och över 3900 har skadats. Regeringen borde satsa mer på förebyggande åtgärder för att förhindra skolattacker, uppger flera kommuner i Ekots enkät, som visar att många kommuner dock redan är igång med vissa av de säkerhetsåtgärder som regeringen vill lagstifta om. Utbildningsminister Johan Persson.
Jag välkomnar det här. Det är viktigt att skolhuvudmännen tar ett stort ansvar för säkerheten på skolorna, och det ser olika ut. Jag är glad att så många övar och tar ansvar för detta idag.
Västra Götalandsregionens regiondirektör Håkan Sandahl får lämna sitt uppdrag efter haveriet med journalsystemet Millennium, det meddelar regionen. Sandahl beklagar djupt att det blev som det blev, enligt ett pressmeddelande. Det var Ekot med Tina Flodin.
Sveriges Radio presenterar Kvällspasset i P4 med Christer Lundberg.
Det är inte bara omställningen av klockan som gör att tid känns som ett lite extra aktuellt ämne. Samtidigt som det är oroliga tider i världen är det bråda tider för båtfolk och sommarstugefixare. Och ikväll efterlyser vi alltså berättelser där tiden på något sätt har spelat en avgörande roll. Det kan handla om någonting som har gått mycket snabbare eller långsammare än man trodde. Ett pussel som aldrig blivit färdiglagt. En lägenhetsflytt som klarades av på bara en halvtimme. Eller att råka ta fel på datum eller klockslag och missa någonting superviktigt. Innan nyheterna ringde Ronny och berättade om hur förvirrat det blev kring klockslag när sommartiden infördes i Sverige i början av 80-talet. Vi ska heller inte glömma Emil som kom med ett plan han egentligen borde ha missat tack vare en försenad chef. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Har du också en bra historia där tiden, klockan eller kalendern har spelat roll? Finns ingen tid att spilla i så fall. Det är bara att lyfta luren och ringa in på 020 22 10 20. Apropå tid. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax.
You don't have to worry.
Robert Palmer tillsammans med UB40, I'll be your baby tonight, hos Christer och Kvällspasset. Tiden kommer att få mer tid i eten på en gång faktiskt, för nu är jag att välkomna Marie in i programmet. God kväll Marie.
Hej, hej. God kväll.
Vad var det för tidsminne som fick dig att ringa in ikväll?
Ja, jag har ett fantastiskt tidsminne. Detta var midsommar från 1989.
Jaha.
1989, ja. Min bästa kompis skulle gifta sig i Runstens kyrka på Öland. Och vi är från Kalmar från början, men vi utflyttade till Göteborg, både hon och jag. Men vi var i Kalmar och fotograferade oss. Och vigseln skulle vara 3 på Öland. Fotografen var väldigt långsam. Och vid 2:30 så hade vi fortfarande inte kommit iväg.
Oj, oj!
Och då är det midsommarafton och då vet man ju hur Ölandsbron är då.
Men det låter ju omöjligt egentligen att hinna då till en vigsel 3.
Ja, vi fick panik. Och skulle vara tärna då på det här bröllopet. Så jag var med i fotograferingen också då. Men då blev det så här att någon vettig människa ringde till polisen. Och frågade om de kunde hjälpa oss. Och så säger, ja det kunde de. Och då gick vi ut från fotografen och så kom det poliser och så kom det en polis som hade sådana här pilotglasögon så att han inte ser ögonen. Och sen hade han keps neddragen över pannan. Så som en amerikansk polis. Och så sa han, häng på, sa han, och så tummen pekar bakåt. Så vi hoppade in i bilen, i våran bil, och flygparet i sin bil. Och sen var det väg över bron. Så alla bilarna fick liksom, vi fick åka i mitten av bron. Och alla bilarna bara flyttade på sig då så vi fick komma fram.
Men var det sirener och...
Ja, nej, det var bara sådana här potes liksom. Att en polisbil, 2 polisbilar bakom och en framför, längst fram. Och sen bara körde de så vi kom över bron.
Det var ju otroligt vänligt av dem. Men det här visste inte jag att polisen hade tid med sånt. På midsommarafton dessutom.
De sa att de inte hade någonting att göra just då. Annars gör de inte sånt. Och det, vet vi, det kändes som att vi var i en film. Att de spelade in en film. Och sen så 3 var vi i kyrkan och så började vigseln. Och vi var helt... Ja, det var så fantastiskt. Så det var inte klokt.
Poliseskort över Ölandsbron på midsommarafton. Ja. Det är nog fler som hade önskat att de fick det.
Ja, jag tror det med, för det är en hopplös då.
Men just det här, vad alla kul!
Alla bara vek åt sidan, tyckte jag var fantastiskt också. Men det är ju för att det var polisen.
Ja. Nog för att bröllop är speciella saker, men så här speciellt trodde jag inte det betraktades. Men vad kul att det löstes alltihopa, och ni måste väl ha räknat ut det. Ja, vi får beställa ny tid för nytt bröllop längre fram, eller 2:30 kan.
Hon var ju panikslagen, hon som skulle gifta sig, och vi allihopa, för att han var så fruktansvärt långsam. Så det liksom stod ut på tiden så mycket, och sen, jag tror han var sen redan från början med dem innan. Så det blev liksom, väldigt sent. Ja, men, så det är ett minne jag aldrig glömmer.
Nej, det förstår jag och jag är väldigt glad att du delar det med oss. Tack ja. Marie.
Tack.
Vad ska du göra med resten av tiden ikväll?
Jag ska gå ut med mina hundar tror jag. Ja, det ska jag göra. Så det är så himla fint där.
Och vad mysigt det låter.
På en lång promenad, ja.
Hade du flera hundar, sa du?
Ja, jag har 2 chihuahuor.
Jaha, vad heter de då?
Leva och Nelly.
Leva och Nelly?
Ja, då får Leva är mamma till Nelly.
Ja. Jaha, det är mor och dotter.
Så det är egen. Jag har avlat dem själv här hemma.
Oj. Ja. Ja, då låter det alldeles väldigt. Men då får jag hoppas att ni får en riktigt trevlig promenad. Och tack för att du ringde. Hej då Marie.
Tack själv. Hej hej. Tack.
Dansar i silverregn. Hon tar aldrig raka vägen hem. Hon tycker om utkanten. Hon vandrar i cirklar. Hon talar i gåtor utan svar. Hon dansar i silverregn.
Lisa Nilsson, Silverregn i kvällspasset där det handlar om tid. Och den vill jag såklart inte slösa med, för det är många som ringer. En av dem är Hasse. Välkommen in i programmet.
Tackar, tackar.
Du är ute och kör, säger de från kontrollrummet.
Jajamän, det gör jag.
Är det lastbil?
Ja, jag har gjort det i över 40 år. Jag börjar bli van.
Ja, det förstår jag. Och då kan man tala på något säkert sätt vid ratten också, för då finns det säkert bra utrustning.
Ja då, jag kör alltid handsfree, vet du, för det är inga problem.
Det är inga problem. Vad vill du berätta apropå tid? 40 år är ju visserligen imponerande nog att du har kört lastbil, men jag är säker på att det finns något annat också.
Ja, det var så här att jag hade varit i Estland och lastat. Mm-hmm. Och damen som skulle skriva ut tunnpapperna sölade på ganska kraftigt. Och så jag blev ju för sent till båten, jag kom inte med båten.
Färjan till Sverige alltså?
Japp.
Ja.
Det var Estonia.
Som förliste?
Som jag missade med 20 minuter. Gissa om jag... Ja. Då stod jag på kajen och svor långa ramser. Men sen ringde åkaren och natta sen. Och då sa han det. Åh gud, sa han, vad gött att du svarar. Vi var rätt tidiga med mobiltelefoner faktiskt på den tiden. Och då, så jag fattade ju inte vad det var. För jag var ju fortfarande förbannad för att ha missat båten. Och då så sa han det. Estonia har gått till botten, sa han. Och då brast det allting för mig. Det gjorde det. Det blev ju en chock som heter duga.
Ja, det förstår jag. Det är väl knappt en chock det går att hämta sig från. Och den tacksamheten du måste ha känt mot den här damen som sölade med deklarationen av tullvaror och annat som du var arg på först. Hon räddade ju faktiskt ditt liv.
Det är klart hon gjorde. Självklart. Och jag har aldrig kunnat tacka henne. Tyvärr.
Ja, det är ju sällan man har anledning att säga så, men vad glad jag är att du missade båten.
Ja, det är jag med.
Ja, det förstår jag. Ja, otroligt, Hasse, men ibland så ska man ha tur. Och det är ju också det där att saker man blir irriterad för och som man tycker, det där var så dumt. Det kan ju i vissa fall visa sig att det var precis tvärtom. Det var en enorm tur att du inte hann med den här båten.
Ja, det var inte min tur som går bort den dagen.
Nej. Ja, jag hoppas du får rulla på vägarna på ett säkert sätt i många år till, Hasse. Tusen tack för den här mycket dramatiska rapporten, för att säga.
Ja, du vet att jag är jobbonär nu, va?
Jobbonär?
Ja.
Betyder det att du jobbar när du vill?
Nej, jag jobbar och är pensionär.
Jo, det förstår jag, men då kan du bestämma lite mer. Du kanske inte behöver åka hela tiden.
Ja, jag vill åka hela tiden.
Ja, det är också väldigt positiv reklam för ditt yrke. Att du vill fortsätta jobba även efter pension. Ja, kör försiktigt, Hasse, och stort tack för att du ringde.
Ja, tackar.
Hej då.
Ha det gott. Ja.
Du med. We'll be right back. Billie Eilish, Birds of a Feather. Hette den så? Ja, det gjorde den faktiskt. Du hör den i kvällspasset med Christer, nu också med min goda vän och producent Anna Flygel. Jag blev lite anförd där. Jag tror att det var för att jag såg dig komma inrusande i studion med ett papper i högsta hugg. Har jag varit för dålig på att tipsa om numret?
Nej,
så att folk kan ringa in om de också kommer att tänka på något om tid.
Alltså du har inte varit dålig, men du kanske kan göra det igen.
Okej, numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring om du också kommer att tänka på någonting där tiden har spelat en avgörande roll. Men då blir lite osäker, för nu är du inne i studion. Vem ska svara då?
Men Jakob sitter där och Hugo, så de är redo. Och sen så lovar jag hjälpa till lite senare.
Okej, 020 22 10 20, apropå tid. Men det var alltså inte detta du kom in för?
Nej, mitt lilla papper var faktiskt någonting annat. Jag har nämligen varit och rotat i kvällspassets arkiv. Älskar att göra det, man hittar så mycket sköj. Och eftersom temat är tid, då kommer jag att tänka på två samtal. De kom faktiskt in sist när vi körde det här ämnet. Och de här två samtalen då har två saker gemensamt. De har med tid att göra, inga konstigheter där. Men också något av det största som man kan vara med om som människa, som jag förstått det. En förlossning.
Mm-hmm.
Vi börjar med Lisa som berättade om sin tidsrelaterade tatuering på handleden.
Jo, men det är så här, för ett antal år sedan när jag var runt 20 så skulle jag tatuera mig. Och så tänkte jag att jag ville göra något lite personligt. Och fick en idé att jag skulle tatuera in ett klockslag på min handled. Och då tog jag ju klockslaget för min egen födelsetid. Som min mamma hade noterat i någon gammal fotobok. Så då tatuerade jag in 1838. Och sen ett antal år senare då så föddes min första son klockan 18.38. Tyckte vi var lite roligt då.
Det får man ju säga att det är väldigt intressant sammanträffande. Men tror du på något sätt att du omedvetet försökt att klämma ut just då? Det är faktiskt
alla,
helt otroligt.
Alla som har fått barn så är det svårt att stå emot när det väl gäller. Men inte nog med det. 3 år senare föddes min andra son klockan 18.38. Så att, sen slutade jag.
Va? Allihopa födda samma klockslag 18.38?
Jag minns det här samtalet. Det är otroligt märkligt sammanträffande.
Visst är det? Helt galet.
18.38 barnen.
Men du, hörde du det här som Lisa sa om att det är svårt att hålla emot när det väl gäller?
Det kan man ju tänka sig.
Perfekt övergång då till ett samtal med den viljestarka Maja som själv gick i väntans tider.
Det var den 11 september och jag skulle föda min första dotter Elna. Och vi får åka in till BB och det visar sig liksom ju mer tiden närmar sig 12 på natten så inser jag att jag kommer föda ett barn 11 september. Och alla som var med på den tiden vet ju att 11 september, ja, det är ju inte något trevligt datum. Det är ju liksom...
Det är ett väldigt laddat datum.
Ja, väldigt laddat. Och jag kände, nej, jag vill inte ha ett barn den 11 september. Så när det började närma sig och de sa, nu kommer hon att komma, då sa jag, det vill inte jag. Jag vill inte ha barnen efter september, så jag höll emot. Och jag försökte dila och vila lite grann med barnmorskorna och sa, men ni kan väl skriva, om hon kommer ut tidigare så kan ni väl skriva att hon är född den 12 september istället. Men det kunde de inte göra, sa de, utan de var tvungna att följa praxis. Så att, jag fick hålla emot helt enkelt. Men till slut så kom hon ut på rätt datum. Och barnmorskorna sa att de hade aldrig varit med något liknande. Och jag vet inte om det är någonting jag skulle rekommendera heller att man ska göra. Jag tror inte att det är liksom en jättebra grej. Men så blev det. Och det, min dotter är fullt medveten om att det så här har gått till med henne.
Ja, så kan det gå när haspen är på, Christer.
Ja, det kanske man kan säga. Så fascinerande det här med tid och förlossningar. Tänk på liksom, nej, jag vill verkligen inte föda idag. Att man med viljestyrka kan skjuta det till nästa dygn. Nu var det bara fråga om en timme eller så, men ändå.
Jag är väldigt imponerad.
There's a place called Kokomo. That's where
The Beach Boys Kokomo i kvällspasset där det alltså handlar om tid. Jag heter Christer och nu hoppas jag att vi ska med oss Andreas i telefon. God kväll Andreas.
Hej på dig Christer.
Vad är det du har att berätta apropå tid?
Jo, det är egentligen en ganska lång historia. Men jag kan försöka korta ner den och ändå göra den lite rolig.
Lycka till!
Nej, men det är... På det glada 90-talet så var jag yrkesmusiker och tyckte att livet var härligt och så. Och jag skulle ner, jag spelade på en länsteater i Skövde och sen så hade jag massa andra spelningar. Så jag skulle ner och spela på kvällen i Malmö. Och i Malmö så hörde man att nu rådde det utegångsförbud. Det började blåsa något så vansinnigt så att folk fick inte gå ut. Så ja, den spelningen vi hade bokat, där var vi, jag tror vi var 9 i ensemblen och det var 6 i publiken. Så det var ju liksom första grejen med den här, att det blev lite plattfall kan man säga på det gigget. Men i alla fall, vi genomför det här och så åker till hotellet och ja visst, försöker sova den där natten. Det blåser ju så att det skångrar i allting och så där. Jag börjar tänka, hur ska jag kunna ta mig till Skövde i morgon bitti? För spelningen var klockan 3. Jo, och man vaknar upp till ett krigslandskap. Det ser ut som att, jag kommer inte ihåg, det var någon storm. Det var inte Gudrun, men det var någon av de här damerna som hade varit nere och härjat i Malmötrakten. Och det går inga tåg. All tågtrafik är inställd, för jag skulle åka tåg upp till Skövde, men det gick inte. Men det gick från Göteborg. Det gick tåg från Göteborg. Okej. Så jag rafsade tag i någon stackars kille där som fick köra mig till Göteborg och åka in med någon slags, ser ut som ett krigslandskap. Flaggstolpar på mitten och ja, det är liksom, ja, det har stormat helt enkelt.
Men du tar dig till Göteborg, och är det här en främmande person du hugger tag i, eller är det en musikerkollega?
Nej, det är en kompis, en äldre bror tror jag till, jag tror att det var en äldre brorsa till trummisen, eller om det var så att jag till och med åkte med turnébussen. Här fallerar minnet lite grann, det är ganska länge sedan och det är oftast innebar det ofta lite blöta nätter. Så inte alltid som minnet är helt klockrent. Men jag minns essensen av historien i alla fall. Nåväl, jag kommer till Göteborg. Det går ett tåg till Skövde. Tåget ska komma in på Skövde station 14.50.
Oj, alltså, vilket innebär att jag... Och din konsert börjar 3.
Ja, precis. Det är gott om tid.
Ja.
Ja, men konsert och konsert. Det är ju liksom, jag sitter i en ensemble och det är inte sådär. I och för sig så har vi ska börja unisont. Vi spelar Grease och vi har tagit med den här Broadway-musikals-varianten, den här lite mer moderna varianten. Grease is the word. Grease is the word that you heard. Den här som är lite mer poppig, den som är inte riktigt 50-tal, så att säga. Yeah. Stundsamma. I alla fall. Tåget stannar.
Du kan inte lämna mig här mitt i berättelsen. Det blir ingenting. Du är i Göteborg. Tåget ska ta dig till Skövde. Du ska komma fram 14. Ja. Vad händer sen, Andreas?
I Falköping så stannar det. Och jag bara säger, nej men ni måste... Så här, ja. Och jag liksom står och försöker knuffa tåget framåt för att jag tänker... Panik. Jag tror att jag hade mobiltelefon på den tiden. Du kunde ringa och höra av mig och säga att kan det stå en bil redo liksom, så kan jag, som kan hämta mig och köra mig till ladan som vi skulle spela idag. 14.58 kom jag in på station. Och vi kör... Jag har gitarrer och högtalskablar och pedaler och allt. Bara liksom ett stort... Ja, ett rassel bara. Ut in i bilen på två hjul upp till den här ladan, springer in, jag hör hur Danny och Sandy står och har lite sån kuckelurum där i början innan själva vårt maffia intro som är att vi alla ska börja komma och sen distar gitarr och alla bara brow, rätt på ettan sådär, skitfräckt ska det vara. Och jag bara, ja, upp, för det var någon sån himla... Vi hade satt 3 meter upp i luften och det var någon, på någon liten sån steg att klättra upp där och försöka vara tyst och byta om till någon glittrig kavaj och de fluga ska på och in med gitarren och man hör nu, fasen, det är nära, vad nära det är nu. Och så trummisen, han klickade inte med trumstockarna utan han räknade in i luften så att han visade när vi skulle komma in så att man inte skulle liksom... publiken skulle höra det här klickslagen då när man räknar in 1, 2, 3, 4. Och jag ser detta i ögonvrån och tolkar det som att jag ser 2, 3 och 4. Ja. Och inte, ja, så jag kommer en fjärdedel för tidigt. Jag börjar en fjärdedel innan alla andra, jättefräckt. Bara vräng en gitarr först och sen kom resten av bandet. Oj, nu. Så att nej, av den här stressen så lär man sig att nej men ta det lugnt bara. Det löser sig.
Men alltså allting pekade på att du skulle bli så sen så du missar hela skiten. Istället blir du för tidig, en fjärdedel för tidig.
Just en fjärdedel för tidig, ja.
men tror du inte det hade just med din stress och panik att göra att det är så nära och så blir det för tidigt. Men är det någon i publiken som bryr sig om det eller är det bara dina musikerkompisar?
Alltså det låter ju inte så fräckt men jag tror inte alltså det, själva musikalen var ju inte heller något att liksom skriva hem om så att det var väl inte det sämsta i hela föreställningen men det var ju i alla fall inte det blir så dumt det är bland det enklaste man kan göra är att liksom räkna in och så komma börja på ettan liksom men ja nej ja en fjärdedel är för tidigt till Skövde efter att ha stressat en hel dag.
Det är otroligt. Alltså, min producent Anna Flygel, hon har kämpat nu här. Och jag får försöka hitta den här grislåten han pratar om. Det vet jag inte alls om vi har lyckats med. Men vi gör ett försök. Och då undrar jag om du möjligen skulle bara kunna köra det här gitarrljudet en fjärdedel för tidigt här så sätter vi på den sen. Varsågod.
Ja, det är inte så
en,
enkelt.
Två, tre.
Nej. Ja. Där kommer den.
Tack, Andreas.
Ungefär. Ha det gott.
Det är med. Nej. Baby. Frankie Valli med Grease i kvällspasset. Det är otroligt varierande rapporter om tid. Här är kanske dagens märklig väl syns jag, men det här fick mig höja på ögonbrynen. Det är en kommentar på Facebook från Jens. Apropå tid, det märkligaste jag har varit med om, det kan ha varit den gången jag fick säga nej till 4 olika frierier från 4 olika kvinnor inom en tidsrymd på 7 veckor. Alltså, 4 frierier från 4 olika kvinnor inom en tidsrymd på 7 veckor. Jag tror mig vara rätt ensam om det. Och det tror jag om mig igen. Så står det så här avslutningsvis. Jag kan ju skratta åt det så här i efterhand, men det var och är samtidigt också djupt tragiskt. Framförallt väldigt mystiskt tycker jag. Hur gick det här till? Alltså, att lyckas få 4 personer som vill fria till en... Alltså, jag förstår inte hur det går till. Och hur är det nu, Jens? Är du gift med någon eller inte? Jag vet inte. Jo, välkommen in. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Kort sagt, ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Jakob Ahlberg. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Paulina Delin, producent Anna Flygel och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.37 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack som går att lyssna på i efterhand via podden då. Gillar du programmet är jag säker på att du kommer att gilla extra materialet i podden också. Så sök bara efter kvällspasset i appen Sveriges Radio Play. Så hörs vi den vägen också. Nu, mina vänner, blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
Du lyssnar på barnradion.
Hej, gillar du att gå balansgång? Snart ska vi höra fortsättningen på Sara Olssons bok Frallan är bäst. Frallan och hennes mamma har tävlingsdag idag. Mormor är domare. Den allra första tävlingsgrenen som Frallan har bestämt är att gå balansgång på ett staket. Den som först sätter ner en fot i marken förlorar. Katarina Cohen läser tredje delen av 6 ur boken Frallan är bäst.
Det är mamma som börjar. Hon ställer sig framför staketet och sträcker ut ena benet. Vickar på foten. Sen sätter hon ner den igen och gör samma sak med andra foten. Sen ställer hon sig jämfota och böjer sig framåt. Nuddar marken med fingrarna. Det där är inte balansgång, säger jag. Måste värma upp först bara, säger mamma. Hon reser sig upp, sträcker armarna mot himlen och blir jättelång. Det är faktiskt ingen långtävling, säger jag. Jag tittar på mormor och hoppas att hon ska tycka att mamma fuskar. Men mormor säger ingenting. Mamma sätter ena foten på staketet och försöker rucka på det. Det rör sig knappt. Verkar stabilt, säger hon. Jag nickar. Det pirrar så mycket i magen att jag inte kan säga något. Mamma kliver upp på staketet. Hon sätter ena foten framför den andra och sträcker ut armarna. Stirrar rakt fram. Sen tar hon ett kliv. Och ett till. Utan att titta ner på fötterna. Hon går hela vägen och vinglar inte en enda gång. Jag undrar om hon har övat i smyg. Det är svårast att vända, viskar mormor. Jag nickar och håller hårt om tummarna. Mamma sträcker sig upp på tå och börjar vrida över kroppen. När hon har snurrat nästan hela vägen runt börjar hon plötsligt svaja. Hon viftar med armarna och skriker, hjälp! Nu ramlar hon, ropar mormor. Men precis då sätter mamma i hälarna och står helt stilla med armarna utsträckta igen. Jag suckar. Inte ens en liten tå har hon satt i marken. Åh. Mamma börjar gå igen. Lite snabbare nu. Hon är nästan framme när mormor plötsligt pekar mot himlen och ropar, kolla en drake! Mamma tittar upp och tappar balansen. Hon sätter en fot i marken. Jag ser ingen drake, säger mamma. Mormor blinkar mot mig. Jag såg visst fel, säger hon. Jag klarar balansgången lätt som en plätt. 1-0 till superfrallan, ropar mormor. Mamma säger att det känns som fusk. Det är väl inte fusk att du plötsligt är så intresserad av drakar, säger mormor. Verkligen inte fusk, säger jag. Mamma väljer baklängesspring som nästa gren. Vi ska springa baklänges ett helt varv runt sandlådan och vi börjar samtidigt. Den som kommer först i mål har vunnit. Mormor drar upp en linje med hälen i gruset. Hennes rosa springskor blir dammiga. På edra platser, ropar hon. Mamma och jag ställer upp bakom linjen. Hon knuffar lite på mig och säger att jag trängs. Jag flyttar närmare för att retas. Färdiga, ropar mormor. Jag lyfter ena foten i luften så att jag kan sätta ner den snabbt på andra sidan linjen. Spring! Ropar mormor. Jag sätter ner foten och får ett försprång direkt. Jag rundar sandlådans första hörn precis före mamma och drar ifrån ännu mer. Det som är särskilt bra med att springa baklänges är att man ser hur långt det är till motståndaren när man ligger först. Till mamma är det längre än mina armar. Hon har nog inte övat. Jag skrattar och ökar farten lite. Då ser jag att mamma plötsligt svänger av. Jag har sprungit så snabbt att jag missat sista hörnet. Vilken dundermiss! Jag svänger direkt men hinner bara två steg innan mamma jublar. Jag vann! Jag vann! Jag slänger mig raklång på gräset. Tusan också. Oh. Ett lika, ropar mormor. Mormor säger att det är dags för vätskepaus och ta fram saft. Jag ligger kvar i gräset och tänker. Det är svårt att välja gren nu när mamma redan har tagit baklängesspring. Högsta tornet vill jag spara till sist. Och jag vill helst ha något som mamma inte är så bra på. Hon är bra på mycket. På att cykla och hoppa långt och laga mat och bära tungt och springa snabbt i trappan. Ibland säger hon att hon är dålig på saker. Som att gå och lägga sig eller komma i tid. Eller baka bröd. Men inget av det känns som en tävling. Jag sätter mig upp och tittar mig omkring. Vad kan bli en tävling? Samla glittrande stenar. Leta skatter. Bygga sandslott. Det ligger en fotboll i sandlådan. Den är röd och vit och ser lite ensam ut. Då kommer jag ihåg. Mamma brukar säga att hon inte har något bollsinne. Det betyder att hon är dålig på allt som har med bollar att göra. Kasta och sparka bollar. Fånga bollar. Jonglera med bollar. Sådana saker. Jag har bollsinne. Strafftävling, säger jag. Vi ska ha strafftävling. Mamma suckar. Åh. På andra sidan cykelvägen finns en busshållplats. Bakom den ligger min skola och en stor fotbollsplan. Vi går till fotbollsplanen. Ett av målen är ledigt. Vi får tre skott var, säger jag. Ska vi skjuta varannan boll, säger mamma. Ja, och mormor får vara målvakt, säger jag. Som du vill, kapten Sötsparv, säger mormor. Hon går bort och ställer sig mitt i målet. Mamma tar fem stora kliv ut på planen. Lagom avstånd, frågar hon. Jag nickar. Mamma lägger ner bollen och tar sats. Hon träffar bollen och den går rakt i mål, över huvudet på mormor. Hurra! Ropar mamma. Hon springer ett ärovarv runt målet. Mormor kastar bollen till mig. Koncentrera dig nu, säger hon. Jag tar sats. Och springer mot bollen. Träffar perfekt. Och den flyger fram. Förbi mormor och i mål. Snyggt, säger mamma. Bravo, ropar mormor. Sen är det mammas tur igen. Hon lägger ner bollen och gör precis som förut. Men den här gången träffar hon sämre. Bollen går lågt. Kolla en drake, ropar mamma och pekar mot himlen. Mormor håller kvar blicken på bollen och fångar den med båda händerna. Bra försök, säger hon.
Om frallan sätter nästa skott tar hon ledningen. Hur det går hör du i nästa avsnitt. Det här var tredje delen av 6 av Frallan är bäst. En bok av Sara Olsson med bilder av Lisen Adbåge. Katarina Cohen läste, Linus Nybrandt gjorde ljudbearbetningen och jag som producerade heter Lotta Olin. Vill du lyssna på hela boken redan nu? Gå in på UR Play. Det här var ett barnprogram från UR.
Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Turkiet. Där har en svensk journalist tagits fast och låsts in i fängelse. Journalisten heter Joakim Medin och jobbar på den svenska tidningen Dagens ETC. Joakim Medin åkte till Turkiet för att han skulle skriva om demonstrationer där. Vår reporter berättar mer.
Det var i torsdags förra veckan som journalisten Joakim Medin togs fast av polis. Det hände på flygplatsen i staden Istanbul. Det är ännu inte helt klart varför han togs fast, men han anklagas för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan. Och han anklagas också för att vara medlem i en terrororganisation. Det stämmer inte med verkligheten, säger hans arbetsgivare. Joakim Medin har bara jobbat som journalist, säger tidningens chef Andreas Gustafsson.
Det är ju absurda anklagelser. Det här med Erdogan-dockan, Stockholm 2023. Ja, Joakim Medin var på plats i egenskap av journalist.
Den svenska regeringen jobbar för att Joakim Medin ska släppas igen. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ska träffa Turkiets utrikesminister senare i veckan.
Och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på. Min prioritering är att Joakim Medin ska komma hem så snart som möjligt och därför så redogör jag inte heller för några detaljer.
Det är flera andra journalister som också tagits fast i Turkiet. Det är väldigt allvarligt, säger utrikesministern.
Och det är mycket allvarligt när journalister frihetsberövas och det är också därför som regeringen jobbar så intensivt med det här fallet.
Intervjuerna gjordes av Ekot och av P1 Morgon. Klartexts reporter var Elias Andersson. Nu har det gått 3,5 dygn sedan den stora jordbävningen i landet Myanmar. Räddningsarbetare jobbar fortfarande med att försöka hitta människor som hamnat under raserade hus. Hittills har man kunnat räkna till över 2000 döda människor i Myanmar och nästan 4000 skadade. Fortfarande saknas många människor som man inte har kunnat hitta än. En minister i Sveriges regering slutar. Det är liberalen Paulina Brandberg som slutar som jämställdhetsminister. Till nyhetsbyrån TT säger hon att hon vill ha mer tid med sin familj. Paulina Brandberg har varit minister i nästan 3 år. För personer med ADHD kan det vara extra svårt att göra jobbiga och tråkiga vardagssysslor, som till exempel att diska, städa eller rensa en låda. Julia Selene Fält har ADHD.
Man har en tröskel för att komma igång med jobbiga saker. Men jag som har ADHD brukar säga att jag har som en 5 meter hög mur som jag måste ta mig över ibland bara för att sätta igång med disken till exempel.
Julia berättar att hon alltid haft svårt att komma igång med att göra tråkiga saker. Nu har hon hittat hjälp i en speciell chattgrupp. Metoden kallas body doubling. I chattgruppen berättar hon vad det är för något hon vill få gjort. För när hon vet att någon har koll på vad hon gör, ja, då går det enklare att göra det där tråkiga. Just den här dagen skriver hon i chattgruppen att hon ska städa en låda med massa kvitton. De bestämmer att hon får 20 minuter på sig att göra uppgiften.
Då skriver jag att då kör vi och checkar in om 20 minuter.
Efter 20 minuter ska hon vara klar. Då berättar hon hur det har gått för henne. Och för Julia har det blivit jätteviktigt att vara med i chattgruppen.
Om det inte varit att jag bestämt det här passet så hade jag ju inte tagit tag i det här idag. Jag har 100% lagt mig i sängen direkt när jag kom hem.
Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.
God kväll och välkomna till en fenomenal vårkväll tillsammans med Radiosporten.
Slutspelsglamour och premiärnerver i en härlig mix i det som präglar Sportextra ikväll. Fotboll, handboll och ishockey.
Och med hockeydramat från Medelpad, Magnus Wahlman och Johan Garpenlöf.
Och vinner Frölunda ikväll den 6:e semifinalen mot Frölunda så är de framme i just semifinal. Den här kvartsfinalserien har varit jämn över 5 matcher. Tungt avbräck Frölunda, målvakten, superkeepern Lasse Johansson sjuk. Glädjebesked för Timrå, Jonathan Dahlén mot alla odds på isen.
Ja, det är vinna eller försvinna idag för Timrå. Vinner de inte idag så är det färdigspelat. Men mina tankar och mitt tips går till Frölunda som jag tror kommer vinna idag.
Vi tar oss knappt 40 mil norrut i Hockeysverige till Peter Sundqvist.
Som tittar på matchen mellan Skellefteå och Färjestad. Här måste laget från Karlstad vinna, annars är säsongen över. Och de regerande mästarna Skellefteå går till semifinal. Här har vi en oväntad comeback. Efter 10 matchers frånvaro så är Skellefteås lagkapten Jonathan Podas redo för spel igen.
Semifinalplats i potten är det också i handbollsslutspelet. Och vi hör det via Ja, vem annars, Per Karl.
Och för Sävehof så kan det bli den 32:a raka semifinalen om de skulle klara av att ta sig förbi Hallby ikväll. För Hallby gäller det att vinna, annars är säsongen slut. Hallby leder 1-0, det har gått 1 minut och 20 sekunder.
Parallellt med vinna eller försvinna i slutskedet av säsongen ska premiäromgången i herrarnas fotbollsallsvenska fullbordas. På Gamla Ullevi i Göteborg finns Johan Elmander och Christian Olsson.
Och vi är här tillsammans med ungefär 16 000 åskådare som styrt sina steg under en flödande sol till arenan för att få uppleva den herrallsvenska premiärmatchen mellan förra säsongens allsvenska sensation GAIS och höstens hetaste lag AIK. GAIS